pappa? Lyssnar du, pappa?
Nej, men sluta.
Lyssnar han, tror jag.
Pappa?
Nej, men sluta.
Va? Hallå? Snälla på pappa. Riktigt?
Nej, han har dyslexi. Han har dyslexi.
Ja.
Nej, jag tror absolut inte att han lyssnar. Okay. Mm.
Kommer vi att prata calzone, capricciosa.
Si, va bene.
Okej.
Okay. Åh, Benevento e pizzeria, just det.
Yep.
I don't know, I don't really feel it, I'm sorry. It's not my kind of thing. I prefer the old one.
They've took away everything that Leeds stands for.
Ett nytt klubbmärke i helgen, din spontana reaktion på det.
Ja, det är några jävla bakåtsträvare där på kansliet som har...
It's clean, it's immediate and it's something really stands
for. This new badge represents what Manchester City is. I, for one, I'm going to leave these offices and go straight to a tattoo parlor and I'm going to get a massive one tattooed on my back. That's how good it is.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna åter en gång. Jag låter alltid som jag är på en Finlandsfärja, du vet, att det är någon jävla kryssning eller någonting. Men välkomna ändå till Beyond the Badge podcast avsnitt 97.
Ja, det är väl avsnitt 37. Ja, jag vet ju att du gör det här på skoj. Men skitsamma. Men framförallt är det här väl 2021 års första avsnitt. För om jag räknar rätt nu så har vi precis lyssnat på två Augustin-avsnitt under jul och nyår. Så det här är 2021 års första avsnitt.
Så om inte jorden har gått under så ligger det här ute 2021 nu.
Det är ju helt overkligt. Mm. In i framtiden när man tänker på det.
Mm.
Ja.
Vi kommer prata om, för mig och Hampus, ett mer gångbart namn på en lokal pizzeria i Tumba. Vid namn Leonard?
Benevento.
Ja.
Det här gläder mig ju, för det här betyder ju säkert, för Benevento är ju inte go-to-namnet när det kommer till pizzerior som döper sig efter geografiska platser. Det är ju ofta Napoli, nästan mest av allt, eller hur? Och sen är det kanske Pizzeria Roma, har man sett några gånger. Någon heter Milano i Täby där jag bor. Det är nog, ja, jag ska inte betygsätta den.
Finns det uppstickarna, de här Pizzeria Pingvin eller Pizzeria Spadedam?
Ja, men det är ju, ja, exakt. Och det är ju inte ens geografiska platser. Nej. Men att någon... När jag döper den till Benevento, det måste ju betyda att de här snubbarna eller snubbinnorna kommer därifrån, tänker jag.
Mm.
Kan det vara så?
Nej, det är absolut inte.
Nej, det är från... det är oftast, och nu ska vi inte liksom dra alla över en kan med här, men syriansk härkomst.
Men vet du vad jag tycker då? Jag vill nästan att ni, nästa gång, kommer ni vara där någon gång mer i livet?
Man byter ägare, tror jag.
Ja, det kanske
man. Ja. Man skulle vilja veta hur det uppkom, för det är ju mycket konstigare om det är någon som inte kommer från Benevento som 99 personer har 100 aning om vad det är ens.
För de något. Har ju hela den här italienska flaggan grejen och det på deras logga också. Men, och det är en bra, alltså det är bra tryck på den. Restaurang är väl att ta i. Alltså bygghak kanske.
Mm-hmm. Pizzeria.
Ja, men ja,
plaststolar?
Nej, inte riktigt. Nej. Så. Men...
de vill ju göra lite finare än en vanlig liksom.
Så det är hakiga, mörka trästolar?
Ja, exakt.
Mm. Med så här frisörskaffe som har stått på i 3 dagar.
Aha, jag dricker inte sånt, men okej, okay, jag förstår ändå.
Med några turkiska drachmer som ligger under kannan så att det liksom inte ska bränna. Ett gammalt husmorstips från Ankara.
Turkiska drachmer. Ja.
Men okej, okay, vi släpper Ankara.
I pizzan och, bra där, vill jag veta.
Alltså, i Tumba är det ganska hård konkurrens med Gula Villan och, vad heter den?
Robbans pizza.
Robbans pizza. Robbans pizza har ju en USP som är... ja, men ganska enkelt att ta till om man har pizzeria, att man gör pizzorna alltså för stora. De serveras ju på de här stora liksom tallrikarna och tallrikarna ställs på ännu större brickor och pizzorna hänger över som rosenbuskar över liksom, en dagmammas balkong.
Hanging Gardens of Babylon. Liksom. Ah, okay.
Så hänger pizzorna över. Så Robban har ju tagit den approachen att ha stora pizzor.
Men blir det liksom inte, om man tar en cacciatore då, den här salamipizzan, blir det inte jättemycket så flott då på den där brickan man med sig?
Jo, men det är ju uspen ibland.
Okej.
Okay. Så att jag har inte ätit pizza på Benevento. Ja, vi släpper de lokala pizzeriorna. Benevento, vad behöver vi börja med?
Alltså, det är ju det är så jäkla märkligt att vi sitter här och gör Benevento överhuvudtaget, eller?
Ja, varför gör vi Benevento?
Ja, det är ju så jävla obskyrt. Vi har inte ens varit i närheten av så här obskyrt. Även om det är en Serie A-klubb så är ju det... Det är jättekonstigt att vi sitter och pratar Benevento här.
Hur många procent tror du har koll på Benevento?
Av våra lyssnare, klubben. Mm. Jag tror att 100% av våra lyssnare vet att det är en klubb i Serie A.
100%?
Ja, det tror jag. Nej, min farsa lyssnar. Och Marie lyssnar. Men det här blir ju också ett litet test. För vi har gjort smala avsnitt förut i form av Shakhtar Donetsk. Och jag vet inte vad mer. Så det ska bli spännande att se hur många som faktiskt lyssnar på det här. Exakt. Men anledningen till att vi sitter här, det är ju faktiskt att det är två ganska prominenta. Nej, okej. En prominent figur och en halvdan rökande kommunist som har velat höra det här avsnittet. Jarlind och Stefan Holm. Det började med att Stefan Holm skrev till oss att han ville veta om den jävla... Nej, Stefan Holm svär nu. Han ville veta om påskkärringen på Beneventos klubbmärke. Och sen gav ju Jarlind oss det som alternativ till Maradona-avsnittet. Jarlind är ju den rökande kommunisten då.
Vi har pratat tidigare avsnitt om Pierre Gratton. Hans liksom, djurfabless har ingenting med påskkärringar att göra.
Nej, det är inte Piero Gratton som har designat det här. Men därmed inte sagt att Benevento inte haft ett djur i något av sina tidigare klubbmärken. För det har de ju.
Ni som lyssnar i vanlig ordning, nytillkomna lyssnare, hör på Instagram och Twitter, Beyond the Badge Podcast. Där kommer ni kunna följa med bildligt stöd och se vad det är vi pratar om under tiden hela tiden. Så att, vill ni ha lite mer stöd och tydligare bildförklaringar så gå in på Instagram och Twitter, Beyond the Badge Podcast och följ. Vad behöver vi veta eller vilka är Benevento?
Det är en bra fråga för att även om kanske våra lyssnare vet att en klubb i Serie A så är det nog en del som inte vet mer än det överhuvudtaget. Och det visste absolut inte jag egentligen innan de gick upp i Serie A för ett par år sedan. Och jag har ju inför det här avsnittet läst på ganska mycket mer än vad jag gjort med något av våra andra avsnitt. För Benevento, vem bryr sig egentligen? Men lite så. Så det ska bli kul att det var kul att läsa om det här, för jag lärde mig jättemycket om både staden och klubben och klubbmärket och sådär. Men om vi börjar med klubben, så grundades klubben 1929 och det är ju en Benevento ligger i Campanien, en italiensk region i södra Italien där Neapel ligger. Så rent fotbollsmässigt har ju Benevento varit en supermini lillebror till Napoli och till Avellino och till Salernitana som ligger där nere också. Så Benevento har ju liksom aldrig varit en maktfaktor inom fotbollen och varit ett regionalt studslag mellan divisionerna och ombildats massa gånger för att de har gått i konkurs och haft dåliga ägare och så. Så det finns ju liksom ingen stor fotbollstradition här egentligen. Och med det sagt så var det ju nästan ett mirakel att de ens nådde Serie A för första gången då 2017. För det är ju det är en av de minsta städerna som har varit i Serie A, som haft ett lag i Serie A någonsin. De har 60 000 invånare i den här stan. Och det är ju, som vi sa, södra Italien, så det är fattigt. Mycket fattigare än allt norr om Rom. Så det var ju en ganska stor sensation att de tog sig till Serie A då för, ja, nu blir det 4 år sedan.
En Café Opera-läge eller?
Nej, inte riktigt. Men ändå uppseendeväckande. Här kom ett lag från ingenstans som normalt sett spelat i Serie C och C2 liksom, och Serie D. Så det var ju ganska överraskande. Och liksom... Jag har ju gått tillbaka i historien för att hitta, det finns ju alltid så här någon stor stjärna som kommer från den lilla provinsstaden, den lilla provinsbyn eller lilla provinslaget. Nej, men det finns inte här. Mm. Alltså, Beneventos största fotbollsgärning rent historiskt sett, förutom att man har vunnit diverse obskyra divisioner, det är ju liksom att Giuseppe Materazzi, mycket riktigt Marco Materazzis pappa, tränade laget på 80-talet. Det är liksom det är vad man är stolt över en fotbollsmässigt i Benevento.
Förebilderna haglar inte tätt i den stan.
Nej, det gör inte det. Och rent svenskt så har vi faktiskt haft en svensk där nyligen. Och det var ju i och med och lite efter deras förra Serie A-session. Det var Samuel Armenteros var där och härjade. Och det gick inte jättebra för honom där. Men vi har i alla fall haft en svensk där.
Piggar upp.
Ja, och det som är ganska tätt ihopknutet med det vi kommer prata om idag, klubbmärket, är ju klubbens smeknamn. För de kallas för Listregoni, som är trollkararna, och så kallas de för Lestrege, som är häxorna. Och det senare har ju sin tydliga förklaringar, som att det faktiskt är en häxa i klubbmärket. Eller påskkärring, för att citera Stefan Holm.
Varför kallas de för trollkararna?
Ja, det var väl här jag fastnade. Normalt sett när jag gör min research här så är det ju liksom mycket mer majoritet fotbollen och klubbmärket.
Mm.
Och så har man lite omkring historia och stadens historia och sådär. Men säg att det är ändå 75% fotboll och 25% annat när man gör researchen. Här var det ju 80% stadens historia och 20% fotbollen.
Mm.
För fotbollen är ju ganska anonym här och är verkligen präglad av stadens okulta historia. För det är det som ligger till grund för att de kallas för Lestrege, häxorna. Det finns mycket magi bakåt i tiden här i Benevento, om man nu tror på sånt.
Mm.
Och det kan väl säga att häxorna i Benevento, det är ett känt uttryck i Italien. Och J, bokstaven J, är ett väldigt ovanlig i Italien. Man använder den knappt liksom. Men då finns det här uttrycket av häxorna i Italien. La Gianara. Jag vet faktiskt inte, jag har ju pluggat italienska, men jag vet inte riktigt hur man ska uttala det. Men jag säger La Gianara. Det betyder häxorna i Benevento. Och det har liksom anor i deras folktro ända bak till 1200-talet. Och egentligen ännu längre bak än så. För redan under romartiden så var Benevento en samlingsplats för det okulta. Romarna hade ju sin tro med, ni vet, de trodde på Mars, krigsguden Mars och alla de här planeterna, Venus och så. Typ som, de snodde ju de antika grekernas tro, men omvandlade till romersk. Ja.
Sa man inte att man var en häxa om man var kvinna och typ kunde läsa eller inte
jo, men,
var skelögd?
Jo, men det blev ju
att kyrkan var liksom så här, men du är en häxa, så bränner man dem på bål.
Jo, men precis. Det är ju, nu är vi ju inne på medeltiden här då, när man började förfölja häxorna. Och liksom själva liksom det vad ska vi säga, det magiska begreppet häxa. Jag vet inte om det finns någon slags urkittel någonstans enligt sägen i de mörka ryska skogarna där häxor krälar ur kitteln och blir arga tanter sen liksom. Det vet jag inte om det finns någon slags sån mytologi. Men liksom begreppet häxa var ju väldigt vitt och brett utspritt under medeltiden när man liksom förföljde och dödade inom citat häxor. Och det var ju som David inne på att ja, det var ju kanske någon som stod upp mot kyrkan eller sa emot religionen eller som bara kunde läka konst. Oj, den här kvinnan, den här ensamma kvinnan i sin stuga, hon förespråkar att jag ska tvätta det här såret så att det blir friskt. Då måste hon vara en häxa, för det säger inte byns överste man att jag ska göra eller kyrkan att jag ska göra. Bränn henne på bål. Allt som var liksom läskigt och annorlunda var man ju, kände man sig ju tvungen att typ döda på den tiden.
Mm.
Men vi kommer väl dit, tänker jag också. För under romartiden då, så var Benevento ett fäste för folk som inte trodde på de romerska gudarna. Utan de tillbad, han fanns ett starkt fäste för de som tillbad den egyptiska guden Isis.
Horusbarn.
Ja, det kanske det är. Eller är det bara kul att säga horbarn?
Nej, jag tror att Horus fick ett barn som hette Isis.
Jag är inte jättestarkt bevandrad inom egyptisk mytologi, men här briljerar ju du. Du gjorde det när vi pratade grekisk.
Jag tror, sa jag nu. Jag är 60% killsäker.
Ja, men, det är
men i alla fall.
Jo, i alla fall. Och Isis är mångudinnan i Egypten. Och då är man ju tätt knuten till natten och det mörka och vad som händer på natten. Och då blev ju Benevento också förknippat med natten och mörkrets krafter och mörkrets varelser liksom. Så redan där började det knytas någon slags okult knut runt staden Benevento. Och det sägs ligga till grund för den häxkoppling som staden fick långt senare. Men ett par hundra år efter att ett par hundra år efter det här Isis-dyrkan hade lagt sig, så hamnade Benevento under Lombardiets styre. Och Lombardiet är ju en region i norra Italien. Men som bredde ut sig på liksom, den italienska halvön. Och de var ju kristnade. Men hade med sig hedniska ritualer som de befäste i Benevento. Och de här hedniska ritualerna gick ut på, jag har ju inte pluggat där, utan jag har bara researchat inför avsnittet, så någon lyssnare som liksom synar min ganska basala research får ju gärna höra av sig till oss, kan vi ju säga. Någon religionsvetare eller något liknande. Men i Benevento då så var det så att lombarderna började vid floden Sabato. Det är tydligen två floder genom Benevento. Vid floden Sabato så började man tillbe Votan. Och Votan är liksom den germanska överguden, pappa till alla gudar. Mm. Och i en svensk nordisk mytologisk översättning så blir det Oden i princip. Så lombarderna tillbad Votan, den germanska Oden här. Och det gjorde de under ett heligt valnötsträd där de spikade upp huden av en nyligen slaktad get. Och så red de runt det här jäkla valnötsträdet och piskade getskinnet och stötte sina svärd och spjut i det för att få typ lycka i strid. Och det här blev ju, satt ju förstås skräck i de kristna som fanns i stan. Och då började rykten om djävulen gå där, och så man högg ner där valnötsträdet, och sen sägs det att djävulen ska ha rest igen för att Votans anhängare skulle, skulle tillbe honom där. Så för varje 100 år går fram i tiden så händer en massa okulta saker i Benevento, enligt sägnen i alla fall. Men om vi snabbspolar till 1273,
innan iPhone fanns.
Innan iPhone fanns. Då har vi landat i häxsammankomsterna i Benevento. Och precis som i resten av Europa som vi nämnde under medeltiden så ökade häxrapporterna under den här perioden. Och folk började, framförallt kvinnor, började misstänkliggöras för att vara häxor. För att vara kvinnor och monster som har samrör och samlag med djävulen. Som äter barn, som tvingar fram aborter, som dödar hundvalpar, som dödar män i skogen liksom. Och därmed ökade ju skenrättegångar och avrättningar. Kvinnor framförallt då dränktes, de brändes, de hängdes för att de var häxor. Och framförallt då i Benevento i Italien, det här var ju centrum för häxjakten.
Det känns så jävla oskönt.
Ja, framförallt så gick det ju liksom inte att försvara sig.
Det, kändes, det jag menar med att det känns ju som att om liksom Giuseppe fick för sig att han inte fick ha lite sexy time med en tjej i byn, så kunde han lika gärna gå runt och säga att Maria här, hon håller på att läsa på här om en annan teologi.
Ja,
och då var det bara rätt på bålet.
Men det är ju som när man jagade kommunister i USA, eller för likväl i det kommunistiska Sovjet, när man bara skulle peka ut någon som man misstänkte för spionage eller liknande som KGB kom och hämta. Du behövde inget bevis, du pekar bara på någon och så kom KGB eller CIA eller någon jävla bålbrännare och hämtade dig. Ja, men David är en häxa, han bjöd inte med på lunch idag. Mm. Ah, okej, okay. Bra David, nu får du brinna. Och det gick inte att försvara sig, för det var typ så här häxor, en teori som man hade då var att häxor flyter ju i vatten. Så då, för att ha den här rättegången, för att se om hon är en häxa, så slänger vi henne i vattnet. Om hon sjunker och drunknar, ja, då var hon ju oskyldig. Men om hon flyter och överlever, ja, då är hon en häxa, då ska hon brännas. Så det är ju lose-lose liksom. Och man kunde ju, som du sa, det var ju bizarra anklagelser som liksom slängdes höger och vänster efter att den här boken Malleus Maleficarum fick genomslag på 1400-talet, och det är någon bok om hur man jagar och bränner och dödar häxor. Sanslöst. Men
hade de någon riter så annars då, häxorna eller?
Ja, det sägs de ju haft på massa olika ställen, och just i Benevento så ska häxorna ha smort in sina bröst och armhålor med någon hallucinatorisk olja som ska ha hjälpt dem att flyga. Och efter det som har tagit fart på sina kvastar, en fallos-symbol för övrigt, som det kommer ur kvasten, att ska vara liksom föreställa fallosen som de tar makt över. Så ska man slängt sig ut för en bro i Benevento på stormiga nätter, för att då får det ju bättre att flyga från den. Men den här bron förstördes under andra världskriget, den finns inte längre. De sägs också att de i Benevento, de stal hästar, flätade deras man, varför det nu var så ondskefullt vet jag inte. Och sen red de hästarna tills hästarna tuggade fradga. Och därefter smörjde de in sig själva med hästarnas fradga. Mm. Konstigt. Det jag tänker när jag läser sånt här, det är ju att vem fan är så knäpp så att den personen kommer på den här anklagelsen liksom. Mm. Vem kommer på att Hexon har gjort det här? Det är ju den människan som kanske ska brännas på bål. Eller?
Ja, det är också lite väl hårt lönare.
Jo.
Ja, men okej, okay, så att de smörjde in sig med fradga och flätade hästarna. Satte de skräck på något annat sätt eller var det liksom färdigt där?
Nej, men då finns det tydligen specifika häxor för Benevento. Olika sorters häxor. Mm. Det finns en häxa, tydligen inte bara en häxa. Det är ingen påskkärring som åker till Blåkulla och äter godis och kokar ägg. Utan det är liksom, det fanns något som heter Zuccolara. Och var någon slags häxvarelse som lät extremt högt medan hon valsade omkring i stadens teaterkvarter. Och det satte skräck i folket där. Sen fanns också Manalonga som betyder den långa armen eller långa handen. Och de levde i brunnar och drog ner sina förbipasserande offer där.
Kan man prata om häxor om man inte nämner Urias?
Ja, den tredje då som du nämner, Urias, och de hade någon slags otydlig skrämseltaktik som min översättningsitalienska inte förstod alls. Jag fattade inte riktigt grejen med Urias. Men det är någon slags tredje lokal häxvariant. Men det är tydligen så att den här Manalonga legenden lever kvar än idag. Att man säger till sina barn, akta dig så att Manalonga inte kommer att dra ner i en brunn. Mm. Så det finns, häxarvet finns kvar i Benevento än idag. Jag tänker att de här liksom rättegångarna, de var ju så pass bizarra så att de har ju liksom dramatiserats genom åren, inte minst av Monty Python. We have found the witch, may we burn her? Burn her! Burn her! Who do you know she is a witch? She looks like one! Yeah, she looks like one! Bring her forward. I'm not a witch, I'm not a witch! But you are dressed as one. They dressed me up like this. And this isn't my nose, it's a false one. Well? Well, we did do the nose. The nose? And the hat. But she is a witch. Yeah. Did you dress her up like this? No!
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 No.
No.
Yes.
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 Yeah, a bit.
Yeah. A bit.
A bit. A bit. She has got a wart.
Inte min typ av humor, det här, det är lite farshumor, alltså fars, vad säger man, pappahumor.
Men du, Leonard river sitt hår här.
Ja.
Utan Monty Python, ingen annan humor.
Alltså jag recognize att det är humor som har liksom stått till grund för annan.
Okej, men bra, det räcker så. Humor. Jag kräver inget mer av det.
Nej. Men kan man sammanfatta då att Benevento som stad har haft en stökig teologisk historia?
Det kan man ju lugnt säga. Och det avspeglas ju i klubbmärket, onekligen. Nel cuore, stregato da un unico amore, ricordo da quando bambino gridavo forte, vinci per noi. Negli occhi. Istället för att vi säger vad vi tycker om den här låten så tänker jag mig 1-5 brödrostar. 5 är kanon. Nej, den är ju etta för att det är ju en jättedålig jullåt, låter det som.
Mm.
Det låter som en krämig och smörig jullåt.
Jag tycker att den låter lite som att man spelade när vi lyssnade på förra veckans Roma, fast på 0,5 hastighet.
Ja, kanske. Och då är du ändå väldigt snäll.
Jag gillade den inte heller så. Så det får också en etta utav mig. Beneventos klubbmärke, har det alltid sett lika häxigt ut?
Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Och det har kommit i många olika färger och former och konstellationer eftersom att klubben har ombildats gång efter annan. Och när jag gjorde research inför avsnittet så går källorna isär lite grann med årtal. Framförallt hittade jag inga källor som backade varandra när det kom till årtalen. Så vi lämnar årtalen ganska mycket därhen idag. Och får bara vara liksom ärliga med det helt enkelt. Att vi har den kronologiska ordningen men vi har inte årtalen. Och så får det vara.
Men är det någon på Instagram eller Twitter Beyond the Badge podcast som har teologisk och Benevento-historia på CV:t, så hör gärna av er.
Ja, verkligen. Men Beneventos första klubbmärken, de första versionerna, de går att härleda till stadsvapnet. Och den första skölden som finns på Instagram och Twitter är ju väldigt lik Genuas klubbmärke. Det är tudelad röd och blå sköld. Och vad ser vi mer där, David?
Vi ser den här Göran-flaggan i en Monaco-flagga nästan.
Ja, men Georg-korset fast typ inverterat.
Ja, men precis. Och så ser vi, är det en flygande gris?
Det är det som är lite speciellt. Det är alltså, det ser ju verkligen ut som en gris.
Ja.
Men det är ett vildsvin ska jag föreställa. Och det här är då svinet är hämtat från stadsvapnet. Stadsvapnet har ett vildsvin, för det är en vildsvinsrik region. Där nere i södra Italien. Och man äter mycket ragu på vildsvin och sådär tydligen. Men den har någon slags rosett på sig, och det vet jag inte varför den har det. Den har ju det runt midjan liksom, och så knuten upp på ryggen.
Det kanske är en mamma från Haninge som gör som med sina barn, att de sätter rosett i pannan på sina nyfödda barn, att de gjorde det på grisar också.
Exakt. Och sen i förra avsnitt var ju när vi pratade Roma, då var ju Gusten väldigt bra på SPQR. Och här finns ju då SPQA ser ut på det här märket. Men det ska vara ett B. Och det står för Senatus Populus Quae Beneventanus. Och det är ju senaten och Benevento, folket liksom. Folket i Benevento står det för.
De har ju skohornat in en liten sån där läderboll också.
Ja, men ja, ganska spretigt märke det här. Men ändå, jag tycker det är... Jag vet inte om det har något. Det är annorlunda.
Jag tycker det verkligen. Ja.
Vad är AS San Vito då?
Det var det klubben hette vid en av alla ombildningar. Så det har haft hur många namn som helst. Och då, under den här perioden, så heter det AC San Vito. Associazione San Vito Benevento. Ja, och sen den här grisen, den fortlever ju sen då. För någon gång, 65 säger en källa, 63 säger en annan källa.
Vi håller oss i de neighborhoods. Ja.
Men typ mitten på 60-talet så uppdateras emblemet. Och då är det bara en gul-röd randig sköld med det här vildsvinet på. Men det ser ju verkligen ut som en snäll liten griskulting när man tittar på den. Eller?
Jag tycker att den här är skitcool.
Du gillar den här?
Ja, som fan.
Berätta, varför då?
Ja, men den är så enkel avskalad fast ändå specifik och annorlunda.
Väldigt annorlunda. Jag tycker den andas ju inte så mycket fotboll och sätter framförallt inte skräck i någon av oss. Men den är ju lite så här i juletider eller postjuletider. Passar ju, om inte annat. Men just de här färgerna, gult och rött, de är hämtade från både stadsvapen och stadens flagga. Och det är ju en färgkombination som förekommer en del i Italien. Roma, Ish, de kallas ju för Giallorosso, de gulröda. Lecce, som också är Syditalien, de är ju också gulröda. Så det finns...
Juventus. Jag skojade
alltså. Gulröda.
Fick hjärtflimmer såg man på det.
Exakt.
Okej, så i början på 60-talet, de släpper fotbollen, har de gjort tjafs med. De har fått en gul och röd färg på det här klubbemblemet bara.
Mm.
Håller det här i sig länge?
Nej, men det håller i sig i åtminstone ett och ett halvt eller två årtionden. För på 80-talet så gör de skäl för sitt smeknamn. Då lever de upp till smeknamnet Listregoni, som är trollkarlarna. Och då är det någon slags gammal Juventus-formad sköld som dyker upp. David knyter näven här och gör tummen upp.
Det vill komma till.
Som är ju röd och gul. Men då är det väldigt dåligt gjort, för mitt i den här skölden så är det ett vitt ägg, ser det ut som hyser, som har gjort utrymme för en trollkar kickandes en boll, och han håller i en kvast. Så det är ju ett väldigt bizarrt klubbmärke, får man ju säga, även om det lever upp till sitt smeknamn och stadens mytologiska arv. Brinner du för det här märket?
Ja, men det är någon som har brunnit i huvudet på det glada 70-talet i och med det här. Det här, den liksom glädje jag kände för grisen i syrianskas färger tidigare, den tappade jag helt här i Juventus äggform med LSD-påverkad trollkar.
Ja, jag säger att de vill för mycket med den här. Trollkaren är så liten. Mm. Och så håller han på med så jäkla mycket samtidigt. Han städar och han dribblar, så man ser inte riktigt vad han gör.
Dagens digitaliseringstid hade jag haft problem med det.
Ja, de gillar ju inte det här märket. Nej. Det kan man ju lugnt säga. Och de gillar ju inte nästa märke heller.
Vad händer härnäst?
Ja, men då är vi inne på 90-talet då trollkaren helt plötsligt har blivit en rödklädd häxa som har tagit kvasten på en tur samtidigt som har en fotboll vid kjolen. Men i alla fall här då häxan kommer in i bilden för första gången. Man kan tycka att det borde ha kommit tidigare med tanke på stadens arv och historia. Men det är någon slags häxa i profil här. Hon flyger uppåt ser ut som i alla fall.
Om vi är konsekventa med att hålla det konstiga liksom bildspråket med att det är bara en vit cirkel mitt i allt där man trycker in ett frimärke på en.
Ja. Nej, det är ju ett, det är inte världens snyggaste emblem, så kan vi säga. Och det är väl inte dagens heller, men om man tittar på dagens med de två senaste i åtanke, då tycker jag att det är ganska mycket bättre helt plötsligt.
Mm.
Alltså de har ju ändå, det är ju fruktansvärt fult emblem, men det har ju förbättrats. Trots det.
När får de det här förbättrade men ändå dåliga klubbmärket? Eller?
Ja, det är när klubben ombildas för typ 1000:e gången. Så ombildas de som Benevento Calcio 2005. Och då, som vi nämnt många gånger, så gillar man ju att lansera nya klubbar och nya projekt och nya ägarstrukturer med klubbmärken som de gör här. Och då är det ju då återigen en rödgul sköld med en häxa i profil. Men vad säger man när det är en svart profil? Det heter ju något speciellt.
Silhuett.
Silhuett, tack Hampus. En silhuett av en häxa flygandes. Men hon har gjort sig av med bollen. Jag vet inte vad den är någonstans.
Det är ju någonting innebandy liksom.
Ja, verkligen.
Ja, verkligen innebandy. Ja, men det som är speciellt med det här märket, det är ju att den här banderollen där det står Benevento och sen Calcio i skölden under. Bara det är väldigt märkligt. Men en sådana banderoll är ju nästan alltid under skölden. Här är ovanpå skölden, vilket är ganska ovanligt form- och bildspråk för vårt klubbmärke. Och en detalj här är ju att det utsågs av 442 till ett av världens absolut 21 fulaste klubbmärken.
Har du några andra top of mind som var med där?
Jag är från Wolfsburg var med där. Jag tror att det finns en fejkad bild om att Djurgården var med där, men Djurgården var inte det. Sen är det ju så här, typ Gombak United från Indonesien eller Singapore, det hade massa skumma klubbar.
Finns det något mer att säga om just klubbmärket Benevento?
Ja, men jag vet inte, det som är intressant med det här är ju att det är annorlunda. Det är ju därför både Jarlind och Stefan Holm har uppmärksammat det. Men är det gångbart? Vad känner ni när ni sitter här och tittar på det här emblemet?
Jag tycker att det är jättegångbart i och med sin historia.
Mm.
De knyter verkligen an till det som har varit en del av staden. Så på så sätt tycker jag verkligen det. Sen så tycker jag att utförandet ser ut som när liksom internet kom hela tiden.
Ja.
Varje gång. Så att jag kan inte säga, jag hade gärna sett en förbättring kanske, men det hade varit fett att bara ha häxan som second logo.
Ja, du har fastnat där, second logos. Vad känner du, Rampus?
Ja, det hade ju kunnat göras riktigt bra. Om det hade gjort det av några som är bra på det. De som gjorde liksom citysmärke eller något sånt då. Som ändå har gjort det classy.
Ja, ganska hård känga mot Beneventos varumärkesteam här.
No. Det är ju inget varumärkesteam.
Nej, verkligen
inte. De går säkert kvar i grundskolan, så att de har säkert andra alternativ att välja på. Kan man se några andra gulröda emblem?
Ja, det kan man ju.
Nämnde syrianska.
Du nämnde syrianska. Det är en ganska ovanlig färgkombination. Tänker i alla fall jag rent initialt.
Galatasaray.
Manchester United.
Mallorca tänker jag.
Eller? Mallorca, precis. Lecce. Lens. Nordsjälland. Mechelen. Så i alla fall min känsla när jag tänkte på det. Hur många gulröda märken kan det finnas? Det kan inte vara så många. 3-4 klubbar liksom. Och sen finner man ganska snabbt att det är ett gäng ändå. Men det är ju en märklig färgkombination. Det ser ju...
Lecce ser ju jättefint ser jag här.
Lecce ser jättesnyggt, ja.
Har du någon hisspitch på Lecces klubbmärke?
Har faktiskt inte det. Inte läst någonting. Men jag blir oerhört glad om Hampus kan lägga ut och framförallt visa dig just nu Lecces gamla klubbmärke. För jag tror inte att du kommer känna samma starka känslor för det emblemet.
Det jag ser nu är det nuvarande.
Det du ser nu är det nuvarande.
Den är faktiskt skitcool.
Det gamla sprang Claes Ingesson runt i.
Oj, herregud. Det har varit personalfest.
Den är saftig.
Ja, det är ju sinnessjukt. Ja. De kanske hade hört av sig till grabbarna i Benevento.
Eller vi ska bräcka er, era jävla.
Bett dem göra det kanske till och med. Ja. Nej, det var konstigt. Då har ju Lecce gjort en klar förbättring, ska sägas.
Mm, verkligen.
Och Lecce har ju också, är det en räv då? Eller en varg?
Ja, det är en varg skulle jag som sagt, jag kan inte bakgrunden till Lecce, men det ser ut som en varg i alla fall.
Men oavsett varg, häxa eller trollkar, kan man se några andra väsen i klubbmärken?
Du tänker övernaturliga väsen då liksom? Mm. Ja, det kan man ju. Och här finns det ju lite, det blir ju snabbt ganska bizarra saker. Jag ser att du ler ganska stort här.
Jag hade inte sett den här FC Santa Claus.
Nej, vad är det du ser för någonting? Här måste vi lägga ut. Bizarra övernaturliga väsen i klubbmärken.
Ja, det här är faktiskt fyra riktigt konstiga grejer. FC Santa Claus med, alltså i en rund, ett rund klubbmärke. Och så sitter tomten där med ett par Elton John-briller, en fjäder och skriver någon önskelista. Två fotbollar som flankerar klubbmärket. Och sen längst ner så står det Arctic Circle Lappland.
Den här gillar vi va?
Ja, den här piggar upp.
Den här Rovaniemi FC.
Ja, hur hade du koll på det? Det är Rovaniemi.
Ja. För Rovaniemi är ju tomtens.
Ja, bra. Bra koll. Och det är mycket riktigt en fotbollsklubb från Rovaniemi som spelar i typ finska division 3. Mm. Så det är ändå halv hög nivå. Mm. Alltså, visst, det är ju inte Premier League, men det är ju ändå två divisioner från den högsta seriefotboll liksom. Ja, så vad har vi mer då?
Sen har vi Lincoln City FC med, är det troll?
Det är vad man på engelska säger imp.
Imp?
Ja, och jag vet inte riktigt hur man ska översätta imp, trots mina drakar och demonerkunskaper. Så, smådjävul kanske man ska säga på svenska. Jag tror inte det finns en direkt översättning på imp.
Nej. Han står i alla fall i någon form av jägarställning, skrytsam jägarställning, för han har ett ben uppe på sitt egna ben.
Och här är det ju så att våra lyssnare heter det, de hade ju valmöjligheten att rösta fram Lincoln City som ett avsnitt.
Hur gick det för det?
Det gick ju inte alls.
Och så svalt intresse.
Svalt intresse. Så jag tänker att det kan bli en liten bonus här, varför den ser ut som den gör. Så då får ni aldrig ett riktigt avsnitt om det. Nu får ni det så här, kort variant. Lincoln City spelar ju i League One just nu. Så högt upp har de aldrig varit. Och Lincoln ligger ju i England och har en stor katedral. Stor kyrka i stan. Och det är liksom deras sevärdheter de är stolta över. Och då finns det tydligen en historia av att någon gång på medeltiden, jag kommer inte ihåg årtal här, någon gång på medeltiden så drabbades staden av två småjävlar, två imps som kom till staden sända från helvetet och djävulen för att förstöra och liksom hålla på med djävulskap som typ, och det här blir lite kul, de dödade inte människor, de typ välte bord, stal pennor, åt en kyckling, skrämde hunden, slog ett barn, alltså lite så här djävulskap fast typ Gremlin som ni har sett den, fast utan att döda folk. Typ så.
Eller andra vänners barn bara.
Precis. Och då ska Gud ha blivit så uppretad. Så att han ska ha förstenat en av de här små jävlarna, impen, när de var i katedralen och höll på med sitt jävelskap. Så i den här katedralen så finns inbyggd i väggen, liksom, utkarvad i väggen, i sten, finns den här impen som klubbmärket föreställer. Så jag vet inte om sägen kom först och impen i kyrkan först, vad som är hönan och vad som är ägget där. Men det här är en sån stor grej för de som bor i Lincoln, så att klubbmärket föreställer den här lilla impstatyetten. Vad som hände med den andra impen vet jag inte. Han sprang väl iväg och förstörde för irländare istället. Men de kallas ju för Dimps också, klubben. Så det är en liten klubbmärkesbonus där.
Ja, men det adderade ändå någonting till den obskyra uppsynen.
Men den är ganska ful. Den hade ju också kunnat göra snyggare.
Den hade kunnat göra mycket snyggare.
Men jag gillar att den är ful.
Ja, den har lite...
Alltså den har en annan typ av ful än häxan liksom.
Ja, för att den här skulle kunna vara ful för att de typ försökt vara naturtrogna.
Ja, exakt. Den här är en annan form av ful än till exempel den här Avenir Beggen som du kommer börja prata om nu. Den är ju bara ful.
Den är bara ful.
Det känns som att de inte ens är ansträngt så att göra fotbollen ordentligt.
Nej, verkligen inte. De här liksom formerna, fem pentagonerna. Ja. Ja. Nej, Avenir Beggen är ju en av mina bizarra favoriter. Den är ju synful, men den är ju rolig. De kallas för Tilevekter, tror jag det heter. Och det är, de är liksom pysslingar och de kommer från Luxemburg. Så det är han, de är stolta över att de kallas för pysslingar och så har de en liten pyssling som rider på den här bollen då. Väldigt fula bollen. Så det är ett annat sagoväsen i klubbmärkesvärlden.
Det sista här kan jag, vågar jag inte ens försöka uttala. Då kommer jag få hjärtflimmer.
Ja, det är Deportes Iquique. Och det är en chilensk klubb som har en högsta liganklubb etablerad som tusan liksom. Mm. En av storklubbarna i Chile. Inte varit så mycket titlar kanske, men som har en jävligt arg ljusblå drake. Och drakar finns ju ganska mycket av i fotbollsklubbmärken om man liksom letar lite. Men jag tyckte att de här fick representera det, för att det känns ganska annorlunda med en chilensk drake.
Mm. Innan det här året startade så hade vi en omröstning på Twitter där ni lyssnare fick bestämma om ni var inne och interagerade vilket avsnitt vi ska spela nästa vecka. Vinnare blev
FC Köln, Die Geisböcker.
Kort, vad har vi där?
Ja, men det är ju en get som bestiger en katedral.
Är det, tycker Järlin om det här?
Han tycker väldigt mycket om det här. Han skrev på Twitter, citat, alltid kåta getter.
Mm. Intressant. Då tackar vi för den här veckan. Ni som har lyssnat, hör gärna av er. Ha det bra. Tack för att ni finns och på återseende. Hej då.
Hej, hej.
Hej.
Jag har ju mässat fram och tillbaka i den här chattgruppen där jag har haft frågor kring, det är även folk som har hört av sig till mig och velat ställa den här frågan till dig, er, oss. Och jag tänker att lyssnarna också får vara med. Frågan löd något liknande, att hur kommer det sig att Stockholmsklubbar, så fort någon liksom Djurgården paddel startas så lägger de sig under samma klubbemblem som Djurgården. Men i Malmö så finns det MFF, det finns, vad heter de?
Malmö Redhawks.
Malmö Redhawks och Malmö Handboll typ.
IFK Malmö.
Ja, och i Halmstad finns det Halmstad BK, Halmstad Hammers och HK Drott.
Mm.
Hur kommer det sig att de inte lägger sig under samma stadsnamn? Eller klubbnamn?
Ja, vi har ju skrivit om det här som sagt. Och jag har ju inte det vare sig korrekt eller generaliserande svaret på det här. Jag tycker en intressant spaning. Men det är väl, tänker jag mig, bara så enkelt som att de här större föreningarna, alltså de här paraplyföreningarna som Djurgården ändå är, som Hammarby ändå är, som AIK ändå är, de har rum för flera sporter och kanske alltid haft det. Medans andra föreningar kanske grundades i ett specifikt syfte, fotboll. Malmö FF kanske. Och Malmö Redhawks grundades som hockey. Varför de inte går in under samma namn och paraply och stad, fast de är i samma stad, det vet jag inte. Men min känsla är att det är ändå vanligare med sådana här större paraplyföreningar, vad vi ska kalla dem. Alltså huvudföreningar som har fotboll och hockey och curling och bandy och dart och boll och biljard och fan det. Än bara renodlade fotbollsklubbar som typ, jag vet inte, Helsingborgs IF, Halmstad BK, som kanske inte ens är det, för jag kanske missar att de håller på med orientering nu eller liknande.
En annan fråga var också varför det inte har funnits något liksom Stockholmslag riktigt, alltså som IFK Göteborg eller...
Finns ju IFK Stockholm ju, eller fanns alltså,
finns eller fanns, vet vi?
Nej, jag vet inte. Jag vet att Magnus Hedman typ, nej, är det Magnus Hedman eller Eddie Gustafsson eller båda två kommer därifrån. Har fostrats där.
Nu hur går det för Coventry egentligen?
Nej, men de är i Championship nu. Om vi ska prata. Coventry har ju ett pang-emblem. Så det kan vi prata om något avsnitt. Om
hur ser det så? Är inte det ljusblått?
Ja, det är en elefant. Det är en sån här läkarelefant. Eller medicinelefant som man kallar det. Som står på en fotboll och som drake och en grip typ. Det är ju rörigt, men det är trevligt. Men tyvärr, jag kan inte svara på den frågan.
Jag har en teori.
Ja.
att liksom ju större stad det är, det kan borde finnas någon liksom snittgräns där. Ju större stad det är, desto, då vill man ha flera olika klubbar för att det är så många som vill utöva en sport. Typ att London har ju 22 klubbar bara i Premier League liksom. Malmö, Göteborg, nu har Göteborg också både stadsnamn och flera klubbar i sig. Men att i Stockholm så är det så många, det är så stort att det finns så många.
Men i USA är det väl inte så?
Ja, men där är med franchise, tänker jag. Att det är en annan sak. För där liksom har de ju sina major league klubbar. Mm. Jag vet inte. Jag tänker Milan. I don't know.
Nej, jag vet inte.
Om någon av alla våra briljanta följare och lyssnare har ett svar på den frågan så vill vi jättegärna höra det.
Avslutningsvis så såg jag också en dokumentär om det första kvinnliga fotbollslaget i England.
Mm-hmm.
Apropå kanonklubbmärken kommer jag tänka på det.
Och vilka är det?
Får du säga vad du kan om det här laget? Och vad arenan heter fort som fan.
Okay.
Preston. Hur ser klubbmärket ut?
Klubbmärket är ju det kristna fåret. Exakt. Som ligger med, jag tror att korset är med i bilden också. Klubbmärket är typ ljusblått, blått i alla fall och vitt.
Det är som att Leonard blir quizad där själv. Han lyser upp här nu när han får liksom...
Ja, du har helt rätt hittills.
Ja, och så är det typ en sköld och så är det banderoll där det står Preston North End.
Mm.
Och jag ska ju verkligen kunna vara arenan heter. Min kollega Anton Boström kommer ju strypa mig om jag inte kan det här.
Håller han på Preston eller?
Nej, men det är bara vi quizar varandra om engelska arenor. Det här ska vi kunna. Måste jag tänka. Pride Park, The Valley, Parade. Åh!
Har du varit? Nej, du har inte varit.
Men det här var första, Preston North End hade första damlaget.
Du är sämre än Jarelinje för fan. Leonard.
Nej, det är inte.
Medan du tänker, vet du varför de hade det första damlaget?
Nej.
Under första världskriget så alla män var ju borta.
Mm. Vad gjorde de för något?
De var ute och knulla. Mm. Och då var liksom alla kvinnor var tvungna att börja jobba för att hålla igång allting. Så 80% av all arbetskraft bestod av kvinnor då.
Mm.
Och efter ett tag så började facken anordna aktiviteter för att tjejerna skulle liksom ha någonting att göra, precis som männen hade när de jobbade. Och då startades det första damlaget Preston. Men efter några år så förbjöd FA kvinnlig fotboll.
Såklart de gjorde det. Ja.
Och Preston FC kallade sig själv för världens bästa damlag, vilket djungeltrumman gick till Edinburgh. Och deras damlag fick reda på det här.
Mm.
Och de hade kallat sig för världens bästa damlag.
Uff.
Då kom de överens om att vi spelar en match och så avgör vi vem som är världens bästa damlag.
Kul.
Som Preston vann.
Ah, okay.
Prestons damlag var dock tvungna att sluta ett gäng år senare på grund av spelarbrist.
Trist. Kul. Alltså, jag kan ju inte Preston särskilt bra, men jag har alltid haft en fascination för dem, för att det är så otroligt bra klubbnamn. Mm. Preston North End.
Mm.
Jag älskar ju det namnet. Eller hur? Man vill ju veta mer.
Jag tycker också att det är ett speciellt klubbnamn.
Jag landar i Pride Park.
Producent Tappus? Jag vet inte.
Nej, men! Du ställer en fråga och vet inte svar. Åh, måste jag vänta tills han tar fram?
Vad sa du? Pride Park?
Pride Park.
Men var inte Preston, var inte det som var någon av våra gästers favoritarena? Eller?
Ja, jag känner inte igen.
Det vore ju sjukt.
Jag har ju för sig ett riktigt...
Deepdale. Jag tänkte
Deepdale! Vad är Pride Park då?
Jag vet inte, nu stängde jag ner.
Okay.
Stängde
du internet för dagen?
Nej.
Okej. Okay.